Den svåra konsten att leva, avsnitt 8. Livets yttersta gräns. Det är alldeles uppenbart att vi måste dö av något. Men vi kan utan tvekan göra vårt bästa för att leva så länge som möjligt. Vid sekelskiftet 1900 var det lunginflammation, influensa och tuberkulos som var de tre ledande dödsorsakerna. 1900-talet var ett fantastiskt århundrade ur ett läkemedelsperspektiv. Och i rask följd hittar vi botemedel mot många sjukdomar som tidigare förkortat våra liv. För varje sjukdom som blir möjlig att bota lever vi snäppet längre. Men bakom varje hörn väntar en ny sjukdom. Idag är det cancer och hjärt-kärlsjukdomar som står för dödligheten. Imorgon vet vi inte alls hur det kommer att se ut. Utvecklingen av läkemedel har definitivt förlängt människans medellivslängd. Samtidigt har vår maximala livslängd ökat, men inte alls lika snabbt. Det är nu dags för oss att undersöka hur gamla vi egentligen kan bli och om det är möjligt att själv påverka det. Den 29 juni 1890 föddes en flicka i den lilla byn Smilde i norra Holland. Hon föddes alldeles för tidigt, men tack vare omsorgsfull vård av sin mormor överlevde hon sina 4 första veckor. Hon kunde påbörja ett långt liv. Hon döptes till Hendrikje Schipper. Vid sekelskiftet 1900 var Hendrikje 9 år. När första världskriget bröt ut hade hon precis fyllt 24, men det var först vid 46 års ålder som hon träffade sin blivande make, Dick van Andel, och paret gifte sig 1939, strax innan det andra världskriget. Dick avled i cancer 1959 när Hendrikje var 69 år gammal. 1990, vid den minst sagt aktningsvärda åldern av 99 år, diagnostiserades Hendrikje för bröstcancer och opererades. Hon överlevde sin cancer och kunde fira sin 100:e födelsedag. I de flesta västländer kan man förvänta sig att endast 1 av 5 000 blir 100 år gammal. Hade Hendrikje bott i Sverige hade hon fått ett telegram från kungen. Antalet 100-åringar stiger hela tiden och under Karl XVI Gustavs tid på tronen har de 9-dubblats, vilket inneburit ett visst merarbete för kungaparet. Vi kan väl gissa att även Hendrikje uppvaktades på lämpligt vis. I snitt lever de flesta 100-åringar bara lite drygt 2 år till. Men Hendrikje, hon blev även supercentenarian när hon firade sin 110-årsdag år 2000. Bara 1 promille av 100-åringarna kan räkna med att bli medlem i denna exklusiva klubb. 2005 diagnostiserades hon med magcancer och 2 månader efter sin 115:e födelsedag dog hon i sömnen. Hendrikje var inte den äldsta människan, men hon är unik av en annan anledning. När hon fyllde 82 år bestämde hon sig nämligen för att donera sin kropp till forskningen, och hennes blod gav många spännande ledtrådar till hur gamla vi kan bli. I vårt blod finns många olika typer av vita blodkroppar med de mest skilda funktioner. Gemensamt är att de bildas i benmärgen från stamceller. Stamceller utgör en mindre men ack så viktig del av benmärgen, och varje dag bildas omkring 1 miljard nya vita blodkroppar. Varje gång en stamcell delar sig, vilket brukar ske 1 eller 2 gånger per år, bildas en progenitorcell som så småningom blir en vit blodkropp och en ny stamcell. De flesta av stamcellerna är dock inaktiva och vilar till dess de behövs. Försiktiga uppskattningar gör gällande att dina vita blodkroppar har sitt ursprung i omkring 10 000 stamceller. Det var därför ytterst förvånande när forskarna som undersökte Hendrikjes blod kunde visa att de flesta vita blodkropparna härstammar från endast 2 stamceller. Där det med största sannolikhet var så att den ena var dotter till den andra. I praktiken betyder det att vid Hendrikjes död kom de vita blodkropparna från en enda fungerande stamcell. Vad som var ännu mer spektakulärt var att de vita blodkropparnas så kallade telomerer var 17 gånger kortare än de i hennes hjärnceller. Längst i DNA-spiralen finns ett stort antal gener som var och en kodar för proteiner. Men längst ut, i varje kromosom, där hittar vi en DNA-sekvens, TTA-GGG, som upprepas 1000-tal gånger, de så kallade telomererna. Den här biten bär inte på någon genetisk information, men varje gång DNA dupliceras, vilket sker vid varje celldelning, brukar det ske misstag i ändarna och en kort del, ungefär 50 baspar, klipps bort. eftersom de inte bär på information, det är inget problem. Och de offras för att skydda den informationsbärande delen av kromosomen. Telomererna fungerar därför som en slags klocka som håller koll på antal celldelningar. Och när de blivit allt för korta slutar cellen dela sig. Den har åldrats. Och efter ytterligare en tid kommer den att dö. Varje död cell ersätts av en ny cell som bildas, ibland från en stamcell. Även stamcellerna åldras, fast inte lika fort. Och när de dör blir det svårare att ersätta andra celler. Det är nu våra kroppar börjar åldras på riktigt. Nu hamnar vi dock i ett litet problem. Även om vi själva inte skulle drabbas av telomerbortfall, skulle det efter några generationer vara inne och tugga på det riktiga DNA. Troligen med fatala följder. Därför finns det ett enzym, telomeras, vars funktion är att förlänga telomererna. Enzymet finns i könsceller, vilket gör att varje nyfött barn har en fräsch uppsättning telomerer och kan se fram mot ett långt liv. Det verkar alltså som att nästan alla Hendrickes stamceller i benmärgen hade nått sin yttersta gräns. Kvar fanns ett fåtal fungerande stamceller, kanske så lite som en enda, som producerade samtliga vita blodkroppar i Hendrickes 115-åriga kropp. Det ställer åldrandes på sin spets. Ifall det är så att de vita blodkropparna till slut förstörs, kommer vår yttersta livslängd att begränsas till just omkring 115 år. Utan vita blodkroppar kommer vi drabbas av infektioner som i en åldrande kropp är livshotande. Det kan möjligen vara så att en donation av färsk benmärg kan ge oss ytterligare ett par år. Det kommer säkert forskningen att visa. Frågan är om det är etiskt försvarbart. Samtidigt som forskarna undersökte Hendrickes telomerer analyserade de också hur många mutationer som fanns i blodets DNA. En så kallad somatisk mutation är en förändring i DNA som sker i en vanlig cell under en persons livstid. Sådana mutationer kan mycket väl ställa till med bekymmer och bidra till cancer, men mutationen förs inte vidare. För att en mutation ska ärvas måste den ske i en könscell. En mutation uppkommer sällan av sig själv och framförallt när en cell delar sig som risken för mutationer ökar. Celler som delar sig ofta är därför mer känsliga än celler som sällan delar sig. Nervceller delar sig i stort sett inte alls, vilket gör att hjärntumörer sällan uppkommer i nervcellerna utan i andra celltyper. Vi vet ganska mycket om vilka mutationer som leder fram till exempelvis leukemi, blodcancer. Däremot vet vi betydligt mindre om mutationsgraden hos friska personer och då i synnerhet hos riktigt gamla människor. När Hendrickes blod analyserades hittar man omkring 600 olika mutationer. Ingen av dem verkar ha gett några negativa effekter. De flesta mutationerna fanns bara i blodet och kunde inte hittas i någon annan vävnad. I snitt verkar skett 4 mutationer per år, vilket betyder ungefär 3 varje gång cellerna delat sig. Eftersom farligheten av en mutation är slumpmässig hade Hendrickes levt ett långt liv, till stor del på grund av tur. Hendrickes egen förklaring till sin högt aktningsvärda ålder var ett dagligt intag av matjessill. Våra telomerer verkar fungera som en slags biologisk klocka som räknar ner hur många gånger cellerna kan dela sig. Någonting som säkert är ett skydd mot att låta allt för många skadliga mutationer ackumuleras. Det finns ett visst samband mellan hur många gånger celler som odlas i laboratoriet kan dela sig och en arts maximala livslängd. Resultaten är dock inte helt överförbara. I många fall kan en cell under optimala betingelser faktiskt leva längre än individen den kommer ifrån. Att vi dör beror ju på att något viktigt system i kroppen slutar att fungera. Då kan cellerna i andra delar av kroppen vara hur friska som helst. När en cell dör finns ett förråd av stamceller som kan skapa nya celler. Men även dessa slits ut. Och när det inte finns fler stamceller kommer livet att ta slut. Vår kronologiska ålder är bara ett mått på hur många år vi levt. På hur lång tid som gått sedan vi föddes. Allt eftersom tiden går kommer vi inte bara bli äldre. Vi kommer också att åldras. Åldrande är inte någon sjukdom. Det finns heller ingen specifik mekanism för åldrande. Det är istället en långsam process med en mängd olika skeenden som sakta men säkert gör att vår kropp fungerar sämre. De här förändringarna uppträder hos alla individer av en viss art som lever tillräckligt länge. Förändringarna är långsamma, de går bara i en och samma riktning. Vår förmåga att återhämta oss efter en skada eller sjukdom minskar. Och med det minskar också vår möjlighet att överleva. Den slitna metaforen att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk är ovanligt passande för just åldrandet. Och så småningom brister en länk. Det kan vara en infektion som leder till lunginflammation. Det kan vara hjärtat som inte mäktar med. Det kan vara balansen eller hörseln som gör att vi råkar ut för en allvarlig olycka. Oavsett vad är resultatet detsamma. Vi dör. På samma vis som det verkar finnas ett antal kännetecken för cancer är det möjligt att sätta upp en kort lista över biologiska förändringar som sker när vi åldras. Tanken med den här listan var att systematisera åldringsprocessen för att kunna forska på den och förstå åldrandet bättre. För att platsa på listan krävdes att förändringen var normal vid allt åldrande, men också att den var möjlig att studera i ett vetenskapligt experiment. Ofta gör man experiment i en millimeterlång rundmask som är en favorit hos molekylärbiologer, inte minst eftersom den är lätt att arbeta med och att hela dess genuppsättning är känt. Sist men inte minst skulle det dessutom vara möjligt att stänga av processen och på så vis fördröja åldrandet. Det sista är onekligen en lockande tanke som vi får alla anledning att återkomma till. Sammanlagt föreslog forskarna att åldrande består av 9 olika biologiska förändringar. Vissa av dessa, till exempel ackumulerade skador på DNA, är alltid av ondo. Som en motpol finns det system som verkar ge oss skydd mot genetiska skador och som fungerar bra när vi är unga, men sämre när vi blir äldre. Systemen finns där för att ta hand om skadade celler. En cell som fått en allt för kraftig skada eller vars telomerer förkortas allt för mycket, vilken tydlig indikation på att cellen är gammal, kommer därför sluta dela sig och så småningom dö. Skador på DNA uppstår oftast när cellerna delar sig och genom att dela sig mer sällan minskar skaderisken. Det här är sammankopplat med tillväxtfaktorer som i sin tur styrs av tillgången på föda. När det finns dåligt med mat delar sig cellerna inte lika ofta, vilket gör att de klarar sig längre. Om vi är lite småhungriga mest hela tiden, kanske kan leva en smula längre. När vi är unga, då är det bara bra att dåliga celler dör och byts ut. Men när vi blir äldre får vi svårare att ersätta de här cellerna. Till en början med märks det inte eftersom kroppen har en fantastisk förmåga att täcka upp för system som inte fungerar 100%. Men så småningom börjar organ i kroppen, synen eller hörseln kanske, fungera sämre. När skadorna är så pass vitt spridda förändras kommunikationen mellan cellerna och det uppstår inflammationer i vävnaderna och kroppen kan inte längre försvara sig mot bakterier, virus eller cancerceller. Det är lätt att se på åldrarna som en sjukdom. Och vore en sjukdom kanske skulle gå att hitta ett läkemedel. Problemet är att åldrarna inte är en sjukdom och hittills har vi inte hittat någon enskild faktor som skulle kunna fungera som utgångspunkt för ett livselixir. Längs vägen har forskare dock lagt fram en handfull mer eller mindre välgrundade teorier och modeller som gett oss mer, ofta värdefull information om hur våra celler och kroppar fungerar, men som inte tagit oss närmare ungdomens källa. Vi förstår inte exakt vad som sker vid åldrandet, men det är uppenbart en process med många olika delar. Åldrandet verkar vara en obeveklig process som bara går i en enda riktning. Eller kan det vara möjligt att bromsa de system som gör att vi åldras? Går det att hitta ungdomens källa?